dag och god kväll och välkomna till Red Army Sverige-poddens avsnitt 214 där vi ska erbjuda ännu en terapisession. Jag tror att alla vi som sitter här såg matchen igår på Sellers Park och att vi skulle egentligen behöva bjudit in en terapeut här i samtalet, men vi får lösa det på egen hand, eller vad säger ni?
Det är väl du som får ta den rollen.
Jag har ju faktiskt pluggat lite psykologi på universitetet, så jag får väl pröva.
Det känns som att du har det faktiskt. Du har den auran.
Jag brukar analysera vad du säger.
Ja, det är det du gör när du klipper. Sitter och analyserar vad enda ord jag säger.
Hur du klarar dig utan terapi eller vad?
Ja, än så länge. Men det ser inte lovande
ut. Det ser inte lovande.
Du får hojta i chatten om det.
Finns i chatten. Finns det någon bättre kompis än den som säger så? Finns för dig. Finns i chatten. Finns i den interna chatten.
Absolut inte IRL. Stör mig fan inte med några samtal. Eller att
din interna terapichatten.
Finns bara in interna terapichatten.
Riktigt dålig kompis.
Svarar om 8 timmar.
Kan lika gärna vara en AI-robot.
Min jävla terapi ikväll är att dricka rödvin. Fy fan vad gott det är.
Kommer du... dricka rödvin i Katrineholm den 25 maj.
Ja, det ska nog fan göra. Alltså när vi vinner den jävla matchen, då ska jag dricka rödvin. Annars blir det ju Jack och Cola. Eller något starkt.
Ja.
Men jag fan fastnar för rödvin. Alltså det är fint. Det är det. Men det är inte dumt med en jävla bärs. Den första jävla kalla bärsen. På supporterträffen. Smilgroparna är fan uppe i himlen. Så länge man kan vara glad. Det är ju alltid de här jävla träffarna vi har. Och jag känner någonstans att fundera mycket nu. Går fan åt helvete med den här klubben. De här jävla träffarna, man får fan ut ännu mer av dem i de här tiderna. Man har ännu mer att prata om, ännu mer behov av ett jävla gemenskap. Och det var och faktiskt en som hörde av sig om det var inför den här träffen nu när han anmälde sig. Ja men fan, ska man sitta och genomlida här så vill ju inte göra det själv. Och det är väl lite där. Vi behöver varandra i dessa tider. Och i skillnad förr när vi vann titlar på rad kunde man sitta hemma fet som en jävla katt och bara njuta med en jävla cola på den tiden. När jag var 12 och du, Måns, var typ 1,5. Ska du dricka bärs eller rödvin, Måns?
Det var tider. Jag har ju fått reda på att det finns unga individer som lyssnar på den här podden, så att jag kommer ju absolut inte uppmana till något alkoholsupande eller mer.
Nej, det skulle sägas. På supportträffen finns det ju alkoholfri alternativ.
Ja.
Men Micke, han ska dricka bärs, det vet jag. Han gillar en bärs.
Fan, ja, bärs han gillar. Det kan nog hända, ja.
Hade vi inte något jävla segment?
Men vad har de för...
Vi gissade vad alla drack i truppen.
Vad har de för bärs där?
Stark bärs.
Är det liksom Star och Pramme gissar jag på?
Jag minns ju när jag laddade upp också när vi hade lite intro. Om man ville fan mysa till det. Då köpte jag mig en jävla Guinness. Och det är ju något som jag vurmar för. Något så in i helvete. Gillar ni Guinness eller?
Fan vad du svär, Adam.
Ja, förlåt. Jag svär. Fan, samma sak könsord förut också. Det ska jag inte göra. I podden. Men jag fan fått dåligt ordförråd. Blev så förbannad. Det var så dåliga. Det kom vi in på sen. Men det är så här. Det fan trar på mitt jävla psyke. Och se på det här eländet hela tiden.
Det gör ju det.
Det kan bli så. Att jag tar fram min inre ilskna människa som jag var typ 3 år sedan under solskäreran. För nu är det så illa att jag till och med saknar solskär nästan. Och jag börjar bli rådlös.
Det
är så.
Det blir inga jävla 9-0 mot 15 eller vad fan.
Nej, men så här, jag tänker på United, när jag tänker på Ten Hag och jag till och med börjar tänka att var det så fel med solskär, då inser jag att nu håller jag på att tappa det. Och läste en tweet igår också om Mourinho. Fan, ska han ta över? Ja, men fan, det låter inte helt jävla fel. Och sen bara, vad fan är det vi håller på med? Så, ja. Ja, men det känns som det här kan gå åt helvete i hela den här podden. Det kan bli 2,5 timme. Det kan bli 1 timme.
Vad fan gör Van Gaal nu för tiden? Moise är nyss kickad.
Underskattad.
Come on, David Moyes.
Ja, han kanske får kicken, ju. För det blir dålig stämning. För han vann ju en titel och ändå ska West Ham kicka han. Sen bara, turn over United. Lånar in Fellaini? Eller lånar in? Han kan fan ha gratis. Han är väl fri agent nu, eller?
Ja, han hade slutat för några månader sedan, tror jag.
David Moyes. Come on,
David Moyes.
Play like Fergie.
Vi kommer ju komma in lite på möjliga interimtränare alldeles strax. För vi har fått lite lyssnarfrågor om det. Och, Egentligen så skulle jag väl vilja uppmana er alla som lyssnar en gång till att nu har vi redan pratat om Katrineholm här, men kom dit, det blir superkul. Och vi fick ju en fråga från Mr. Figge. Han frågar, hur skapar man någon slags pepp inför cupfinalen? Och där har vi ju svaret. Man beger sig till Katrineholm och ser matchen tillsammans med likasinnade. För då blir det mycket... Det kanske inte blir... Jo, det blir fan roligt oavsett blir det. För vi är där tillsammans. Och dricker man öl så dricker man öl. Och vill man inte dricka öl så blir det ändå skoj.
Ja, man är med likasinnade och bygger ett mod. Och man har en god känsla. Även om man visste inför förra finalen att det skulle bli tufft, så hade man ändå känsla. Och just det här att vi fick straff. Vi gjorde 1-1. Det jävla jublet var en helt otrolig ljudnivå som någon bevisade med sin klocka den hade med decibel och allt vad det var. Men liksom den känslan, den är otrolig att göra det tillsammans, även om det blir förlust. Det är vackert att göra det ihop och jag håller med dig. Det är den bästa uppladdningen. Så beger till Katrineholm den 25 maj och är ni nyfikna mer på evenemanget, gå in på vår Facebook-sida, Twitter, det finns fastnålat på Instagram. Alla ställen så kan ni gå in på vårt evenemang för att ta mer info och anmäl er sedermera via länken så vi kan ses. För vi kommer vara där och våra skribentkollegor kommer vara där. Det blir ett jävla drag. Och en och annan fackla kommer det bli också.
En annan coronita.
Ja. Har ni varit på verket i Karlstad? Jag måste bara fråga.
Nej, jag önskar att jag hade varit
där. Jag har aldrig varit i Karlstad faktiskt.
Jag har en polare från Karlstad och så tänkte jag på det där introt för någon podd sen att han hade goda minnen från verket.
Jag visste inte att det fanns på verket. Du måste fan vara på verket någon gång i Karlstad. Ja,
vi ska inte snacka om verket i Karlstad utan vi ska faktiskt gå in i mardrömsinsatsen från igår.
Jag snackar hellre om verket i Karlstad.
Ja, händer antagligen ganska mycket roligare grejer på verket i Karlstad än vad det gjorde på Sellers Park. Men vi kommer prata om den här matchen innan vi då glider in på om det är dags för en interimtränare. Och sen kommer vi snacka en hel del om Ten Hag och även komma med lite älvor om vilka transfers vi tycker att United har lyckats med genom åren. Så häng med i avsnittet hörni. Sellers Park 0-4 mot Crystal Palace. Vem vill prata om det först?
Ja, för fan, vem vill prata om skiten?
Jag går och tar en map.
Ja. Nej, men 0-4 mot Palace. Jag bara undviker all form av jävla korrespondens kring den här pissmatchen idag. Och det blir väl allt för vanligt liksom att man... Ja, det finns fan inte så mycket att säga om skiten. Liksom. Man blir bara mer övertygad om att Erik Ten Hag har tappat rodret sen länge och man blir mer övertygad om att vissa spelare har nått sitt förfallodatum. Men samtidigt känner jag liksom som i den här matchen, det var jättestora problem, kanske var vår sämsta insats ta med fan under alla dessa eländiga år vi har genomlidit de senaste 10 åren. Så känner jag väl att vi har en startelva som borde kunna leverera, och där inser jag någonstans att utifrån det material vi har så underpresterar vi något enormt. Fan, mycket av de här spelarna också är Erik Ten Hag som har plockat fram. Så anmäla André, det är för jävla undermåligt. Och jag kan köpa att vi inte kommer ligga etta och vi kommer inte vara bäst i toppmatcherna. Men när vi gör bort oss gång i gång mot sådana här brödgäng. Nu är förvisso Palace hyfsat bra lag och fått ett bra gung med den här nya tränaren. Men vi har så många chipslag vi har tappat roder mot de senaste veckorna. Och det är anmärkningsvärt, för så dåliga spelare har vi inte på planen. Och jag vet att den tesen drivs att alla spelare är kassa. Jo, det är många som underpresterar. Men vi ska fan med göra bättre insats på de här dagen. Och då landade jag ännu gång i. Jag skrev det i interna chatten igår. Inte interna... fan heter det? Ja, psykologchatten. Nej, eller vad fan heter det? Att sparka Ten Hag. Och jag skiter i det nu. Jag vill inte se honom på sidlinjen när vi har kuppen sen. För vi håller på att tappa det totalt. Och det var som du sa, Micke. Det kan gå åt riktigt pipsvängen mot Arsenal. Du sa pipsvängen, så är inget dumt ord. För det här ser riktigt illa ut. Vi vill ju tappa mode. Vi vill ju inte ens längre. Alltså, puck åt Casemiro. Vill han ens spela fotboll? Ja, det vill han. Han är ju som en jävla skolunge. De får fria tyglar.
Ja, det är väl svårt att inte ryckas med i sparka Ten Hag i de ropen just nu. Det är ju väldigt svårt att inte ryckas med. För att det får ju inte gå till så som det gjorde.
Nej, men jag fattar ju också. Jag fattar ju som Eriksen. Jag fattar Amrabat. De kan inte springa. De är helt slut. De är helt slut i benen. Och det är Casemiro med. Och jag fattar att det gör det svårare. Men så här illa kan det inte se ut. Jag kan väl köpa då att vi gör en bra match och förlorar med 2-1. Det kan hända. Men att det är så här jävla illa. Det kan inte, jag kan inte förstå att vi har så dåliga matchplaner. Vi försöker ju för fan inte spela fotboll.
Men jag fattar liksom inte vad, om vi tänker, vi har ändå haft, vi har ganska lång tid, eller vi riktigt har ju ganska lång tid att förbereda sig inför matcherna nu. Det är liksom, det är inte så många matcher nu. Det är en vecka liksom mellan de olika matcherna. Jag undrar bara, vad är det som händer på träningarna? Vad händer på träningsplan? Hur har de förberett sig till den här matchen? Vad var tanken i den här matchen? Vad var matchplanen? Det finns liksom ingenting man kan se att det är det här de försökte göra eller det här de ska göra eller någonting. Alltså, allting går helt fel. Och om man tänker så här att ja, men vi har mycket skador i backlinjen, och då hade jag tänkt som tränare i alla fall, ja men okej, vi har lite svagheter i backlinjen där. Ja, men då hade ju min tanke varit, hur ska jag skydda den här backlinjen så att den liksom inte blir utsatt för svåra situationer, eftersom det just nu är vår svaga punkt. Jag antar att ni också hade tänkt likadant. Men det är liksom, det är helt obegripligt. Matchplanen vi har, liksom ytorna vi släpper till, det är ju exakt tvärtom vi gör. Casemiro blir bortdribblad 8 gånger i den här matchen. Han utsätts hela tiden för en mot en situationer. Och Evans utsätts för en mot en situation. Vad fan är det som händer?
Han var dessutom alltså, halvskadad också.
Ja, alltså, det var ju också så här snack om att Evans gjorde ett sent test som han inte klarade, men spelade ändå. Liksom för att det inte fanns någon annan. Det är också helt sjukt. Men de blir hela tiden utsatta för de här situationerna, och vi vet att Casemiro är dålig i de situationerna. Han hänger inte med nu, så är det. Men det gör inte bättre av att han utsätts av de situationerna. Man hade ju kunnat göra så att till exempel Eriksen inte startar den här matchen, och kanske Amrabat startar med Mina, så försöker få något mer skydd i det här mittfältet framför backlinjen, och kanske vara lite tajtare mellan lagdelarna, så alltså försöka göra någonting så att inte, alltså jag visste ju på förhand att ja, men den här matchen kommer vi förlora.
Ja, men då får man ändå en känsla av att kanske Erik Ten Hag försöker, och att han utifrån sitt material gör något med det. Och det är klart tuffare när han inte har alla spelare han vill ha tillgänglig. Men jag känner liksom inte att han ens riktigt försöker där. Och det är nästan så att man tror att han gör något statement här, att jag ska fan köra, och det är inte mitt fel att jag inte har alla spelare tillgängliga. Men jag menar, det är inte bara han som har stora skadebekymmer. Jag tycker var och varannat jävla lag har långa jävla listor när man kollar livescore på spelare borta.
Newcastles backlinje mot Burnley, ja, som de vann. Det var Emil Kraft och Dan Burns som spelade mittbacker, ja, i den matchen. Emil fucking Kraft som mittback. Jag plötsligt inte säger GIF Sundsvall som mittback.
Nej, men då tittar man också när vi, några matcher tidigare, vi har haft skadeproblem, men vi har liksom haft hyfsade startelver, men det har ändå inte gått att leverera, trots att vi har mött chipslag från Championship och sådana som är på väg till Championship. Det har gått för långt liksom. Och jag känner, det känns som fan Erik Ten Hag har slutat fungera.
Så. Han måste kunna anpassa taktiken bättre för spelarmaterialet som finns tillgängligt. Han kan ju inte köra på det som bara funkar om vi har den bästa elvan. Speciellt inte nu. Han har ju gjort det hela säsongen.
Men jag fattar
nu
inte det heller.
Nu står ju Europa på spel, och en FA Cup-final kommer vi att spela. Hur kan han då ändå inte ändra det som inte funkar för att vi ändå ska kunna få någonting ut av det här?
Men jag fattar inte vad han får ut heller. Liksom, det är inte så att vi spelar ett bra anfallsspel. Vi spelar inte bra mittfältsspel. Vi spelar inte bra försvarsspel. Vi är inte bra i pressspelet. Vi är inte bra i liksom,
det finns
det
ingen behållning
försvarsspel.
I laget. Det finns, liksom
det finns ingenting som fungerar. Men. Det är möjligtvis att offensiva fasta, de är ändå okej just nu. Mm.
Så som jag tolkar det nu är ju att han spelar det spelet som han vill spela liksom senare också, fast han då vill ha en högre liksom backlinje. Men ja, det går ju inte.
Men det är ju fortfarande ihåligt i själva spelsättet.
Absolut.
Och även om man kan säga så här att jag menar, han kan inte spela så att han inte har spelat, jag köper det, men samtidigt måste han ju instruera dem att spela på det sättet också. Han kan ju säga till att ja, men nu går vi upp i press, då ska backlinjen också följa med upp i press. Även om du går bort dig här i Maguire så ska du göra det. Om du inte gör det så får du inte spela. Men det är väl så alla tränare gör.
Men ponera att vi hade gjort det med Casemiro och Evans.
Han,
liksom.
Casemiro måste ju få instruktioner att ta risker, för att tar vi risker då kan vi kontra och det är då vi hotar. Men det är också någonstans där, det är också gå i hand i hand med att du måste ju kanske tänka om lite där. Att även om jag förstår poängen så är det för stor risk. Särskilt mot ett så här lag som, ja, de har det, rappa gubbar som kan utmana. Så liksom, jag tror ju liksom inte att Casemiro gör precis som han vill. Jag tror liksom, ja, det blir helt stolligt, för jag landar mycket i den idén att den här vill ju ta risker för att kunna kontra. Du kan köpa till viss del, men då måste du fan med säkra bakåt. Alltså. Du måste ha ett tajt mittfält så att vi skyddar backlinjen. För jag tänker så här, det spelar ingen roll vilka backar vi efter den här säsongen. Det har ju sett likadant ut hela tiden, för alla blir exponerade. Det är inte backlinjen som är problemet. Det är fan mittfältet hela säsongen, oavsett vilka vi har. För även om jag tycker Maino är jävligt bra, så kommer han nog aldrig bli den här spelaren som hjälper till att täcka ytor. Men det är okej ändå. För tillsammans med tre spelare som funkar ihop kommer det kunna gå. Men som nu Eriksen. Jag tänkte på också att typ som McTominay. Jag tror inte det skulle spela så mycket roll om han var istället med Maino. Vi har ju inte varit nöjda då heller.
Så, nej, det har ju sett likadant ut.
Då får du vara lite mer försiktig då, om du kör. Det är väl lite som jag varit inne på jävligt tidigt den här säsongen. Det känns ju bra att återkoppla där. Men jag har ju snackat om att fimpa fan tian i vissa matcher. Och kör då Bruno som en ytter om du vill ha han på plan, vilket jag förstår. Men kör tre mittfältare om du nu måste bota det här. För jag tycker hålet har varit så tydligt i år gentemot förra året, som det ändå känns okej. Okay. Att till och med Martinez har ju sett dålig ut när han spelar. Och det är inte för att han är en dålig spelare och blivit sämre. Det är för att vårt mittfält...
Nej, men det har ju sett dåligt ut. Exakt vilket mittfält vi har, exakt vilken backlinjen
hela
har.
Hela säsongen oavsett. Kommer nog Wolves. Första matchen. Helvete, då trodde man...
Newport, vi hade nästan fullt lag mot Newport.
Fuck off,
också det är katastrof.
Ja, om vi snackar när de var tillgängliga. Nej, men det som jag tyckte var, jag såg någon video där Rud Schullit hade kritiserat Ten Hag i någon nederländsk studio för några år sedan när han var i Ajax, och det gick ganska bra för honom, så hade han fått ta emot skit för att det var ett hål på mitten även där. Så att jag vet inte, det som jag tycker är intressant just nu är ju att det verkar ju som att han vill sätta, han får ju alltid kritik för att han inte har något spel, det är ju inte har något spel, men det verkar ju som att det här är hans spel som då endast ska funka när han har bästa spelarna på varje position.
Ja, men absolut. Och det säger alltså, ju... Han har ju ett spel, det här är ju spelet, men det är inget framgångsrikt spel. För det är ändå ett spelsätt han har, det är ju ganska tydligt tycker jag.
Vi ska...
Det är inte så att han inte har något spel, det är bara att den inte fungerar.
Vi ska ta in en lyssnarfråga om själva matchcoachningen i matchen som vi har fått från både Joakim Viker och Pontus Cantona 7, som undrar om Erik Ten Hag borde ha startat andra spelare. Tycker ni att Amrabat borde ha spelat istället för Eriksen till exempel, eller att Ahmad skulle ha fått chansen istället för Anthony?
Ja, men så är det väl kanske. Alltså, det är lite som vi snackade om innan. Det inte spelar någon roll direkt vilka vi har på planen. Det har sett likadant ut ändå, så att match, alltså resultatet hade inte förändrats om Amrabat spelade istället för Eriksen eller om Ahmad spelade för Antony. Så är det. Det kan jag nästan säga med all säkerhet. Men med det sagt så Eriksen känns ju verkligen helt slut, och Amrabat skulle åtminstone kunna bidra med lite disciplin försvarsmässigt och lite positionsspel och lite instinkt defensivt. Så absolut skulle jag ju valt det istället.
Ja, det jag landar väl där så här, det är klart, jag skulle nog kunna se att lite så mycket inne på, jag tror inte det skulle egentligen förändrat så mycket, men jag tänker så här, oavsett vilka spelarna på plan tycker jag det ska se bättre ut. Och liksom, jag förstår att han kommer ha tufft med Eriksen, och då kanske det är bättre med Amrabat om vi ska tänka att vi ska hitta en spelstil där vi är lite tryggare centralt och jobba mer defensivt och inte är så naiva. Men jag tycker vi bara landar det. Jag tycker vi har tillräckligt bra spelare på plan. Om man jämför, vi möter fan Palace, vi möter Sheffield United, vi möter Burnley. Liksom.
Just mot...
Sjukt, vilka skillnader ändå, det måste vara.
Alltså just mot Palace, och jag fattar vad du menar, att de senaste två månaderna har ju varit horribla, och vi har absolut inte gjort tillräckligt bra mot de här lagen, Burnley, Sheffield, vi är bättre än dem. Men just mot Crystal Palace, och det här är absolut ingen ursäkt för Erik Ten Hag, jag tänker komma med nu. Men just igår så tycker jag, om man ser på älverna och ser på hur Casemiro, Evans och även Wan-Bissaka finns där till vänster, och man ser skicket på Eriksen, nu. Jag tycker inte att spelarmaterialmässigt att vi ska förväntas åka med de där spelarna till Crystal Palace och liksom enkelt vinna mot dem.
Verkligen inte.
Vi ska få till ett oavgjort. Ska vi
ja,
få.
Vi kommer få en tuff resultat.
Och det kan vi få om vi spelar mindre riskminimerande där. Och det är det som har fått mig att bli jävligt besviken på Erik ten Hag, speciellt efter gårdagen, men så har det ju varit tidigare också.
Nej, men det är ju så, det är just 4-0, det är ju det som är pisset. Ja. Det är ju liksom det, att man vet det. Att Palace är bra.
Det är så uppgivet.
Och Palace, de ligger på 14:e plats, men de är inte så dåliga nu. De är bra, så jag håller med dig i den poängen, absolut.
Men där har vi också ett exempel på att de har haft en tränare ganska kort tid, men på ganska kort tid har han satt ganska stor prägel på sitt lag och ändrat om i deras sätt att spela. Och där till exempel den effekten har ju inte Ten Hag fått den på liksom hela den här säsongen egentligen. Men skitsamma. Nej, men jag kan hålla med om det, men samtidigt, jag kan ta också att vi förlorar den här matchen, men någonstans får vi se till det som fortfarande, alltså det är det som är så sjukt, att resultaten är totalt jävla usla. Vi har vunnit en av de senaste 8 matcherna, men det är inte det som oroar. Det som oroar är att det ser så jävla dåligt ut. Ja. Vi är inte ens nära på att ta poäng. Vi skapar inga målchanser. Vi har liksom inget tryck på dem överhuvudtaget. Inte någon gång under hela matchen har vi liksom, skapar vi något tryck mot dem eller hotar dem eller är farliga i några situation. Och då har vi ändå nästintill liksom föredragna spelarna offensivt. Ja, nu saknas Bruno, men till exempel Rashford. Men det är, alla hatar ju Rashford och tycker att han är sämst i världen. Så att det är ju ingen tapp liksom. Så det borde ju skapas mer framåt. Men vi får liksom ingenting. Och det är ju fortfarande där som jag pratade om innan, att vad gör de på träningen? Det finns ingen synk mellan någon av spelarna. Det känns som att de här spelarna aldrig någonsin tränat ihop. De har aldrig någonsin gjort någonting ihop. Det finns inget samspel överhuvudtaget. Liksom. Mm. Man kollar på så här överlappar, så kommer det hela tiden misstajmingar och missförstånd. Så jag förstår inte vad de gör. Jag förstår inte att de kan ha så dålig kemi mellan varandra. Det är fan helt ofattbart.
Man undrar vad fan de fokuserar på. För ibland kan jag känna så här att som jag och farsan diskuterade tidigare, då är det lite så här, fan, vi blir överkörda av de här både fysiskt och löpmeter liksom, och så kan det ju vara, för där kan man ju faktiskt mäta sig oavsett vilken kvalitet man har i lagen. Men jag tycker liksom, ja, det är en del, men sen kan jag också känna liksom, som jag alltid pratar om, det känns som fan inte vi kör teknikträning. Vi blir sämre när vi kommer till United, när det kommer till frispark och hörner, allt vad fan det är, och slå inlägg. Och vi liksom, vi är inte så jävla vassa på att slå passningar. Men jag börjar fundera på det vi kommer till. Vad är det vi tränar på, lite som du är inne på, Micke? Det känns ju inte som det är liksom särskilt mycket att bygga ett spel. Finns det någon logik i vad man vill få fram under Ten Hag? Jag kan ju förstå nu, för jag håller med dig. Vi har ju blivit bättre på hörner. Där har vi faktiskt börjat hota lite nu. Till och med få in lite hotande bollar varje match. Vi snackade ju ett tag om att det var vår sämsta kvalitet. Hörner, defensivt, offensivt. Men nu, jag tycker...
Det var för att Casemiro är tillbaka kanske. Han är så jävla bra på offensiv fasta.
Ja, och Scott har varit där, och till och med Maggan har blivit lite bättre i år på det. Jag tycker han har varit överskattad på offensiv plan, Alva. Men där har vi faktiskt...
Fan, det var så fort han, Eric Ramsey, försvann från klubben.
Då blev det ordning på det. Ja, det kan fan stämma.
Jag håller såklart med om det också. Det jag skulle vilja nyansera det lite med väl ändå liksom statusen på... Om vi ser vår offensiva trio i den här matchen, så är det ju Garnacho, Höjlund och Anthony. Och de ska kunna samarbeta mer, vi ska ha ett bättre spel. Men sen är väl inte till exempel Garnacho eller Höjlund färdiga produkter som har kommit så långt i sitt spel att de är väldigt bra på att understödja varandra heller. Och Anthony är ju som Anthony är. Det är ju ingen fantastisk offensiv trio vi har i den här matchen heller. Är det ju inte, men det är klart som fan de ska lära sig att samarbeta.
Ja, det är så här ständig jävla improvisation. Det är väl något jag kan sätta i kontext till mitt tyck om Ten Hag. Alltså, jag kan köpa att vi har ett hål i mitten den här säsongen, för att vi ser så att allt är fan... Eller så här, jag köper inte, men vi ser så här. Hade det varit en helt fantastisk topptrio. Bruno var grym och Garnacho, Rashford och Höjlund bara vräkt i mål. Det här man kunde tänka att fan... Han får till anfallet. Kan han bara tajta till mittfältet? Då ser backlinjen bra. Men då kan jag fan tro på det här. Men nu, jag ser ingen framsteg och anfallet. Fan, visst. Vårt mittfält är ett hål. Vår backlinje är bräcklig. Och de spelar aldrig tillsammans för de är skadade. Men med anfallet. Finns det något där vi njuter av? Det är ju bara improvisation. Man blir skitglad. Ibland gör Mino ett fantastiskt mål. Ibland gör Garnacho. Rashford kan göra en långskott. Men det finns ju ingen kärlek med varandra. Och jag tycker liksom, det finns ju ingen linje som heller i anfallsspel som känns som att vi tränar tillsammans. Som känns som att nästa år, då jävlar blir fart. Jag tror fan vi bara kommer bli sämre tillsammans. Och sen tittar man på så här Puck och Anthony. Så är världens sämsta pass när flera går i djupet. Och börjar klaga på Garnacho. Det är ju spelare som liksom haft kast självförtroende och fått chansen nu att komma tillbaka. Jag tappade han för ett tag sedan, men nu liksom, fan, nu är det bara riktigt jävla oförskämd och kass som en jävla lagkamrat. Jag kunde fan inte börja klaga på Garnacho när han själv inte kan slå en passning. Och det blir så här, börjar det bli så jävla dålig stämning nu liksom. För det där är en kille som bara ska hålla käften och leverera. Sen om han gör 5 mål de närmsta matcherna, men absolut, visa upp det. Var lite tuff. Eller håller på att tramsa på sidlinjen med jävla Sonic the Hedgehog-grejer.
Har det funnits
jobba och leverera för fan. Fan vad lack jag blir på den attityden.
Har du funnit någon spelare som är lättare att ogilla än Anthony?
Nej, fan heller. Det är så jävla tråkigt. Och det känner man ju nu liksom i de här tiderna. Nu är det ju någon liten jävla gnista på träningen. Och sen kommer allt rämna. Jag menar att Ten Hag ställer lite krav. Och bara, nu måste vi tagga till inför kuppen. Och de bara, tagga till själv för fan. Och sen blir det dålig stämning. För det är liksom, han avkopplad, truppen avkopplad. Och det är därför jag känner så här, ska man se resultatbaserat? Ska vi ha någon jävla kärlek när vi lämnar den här säsongen med en kuppseger? Om det finns en liten chans, så måste vi fan i mig göra någonting nu också. Jag ser inte hur det här ska kunna vända. Det är så jävla infekterat alltså.
Jag är rädd att det blir typ så här 8-0 förlust mot Arsenal. Jag är helt seriös. Liksom att det blir 6-7-8-0.
Snart har vi inget kvar. Vi har inget kvar att njuta av. Jag minns den 8-2 vinsten mot Arsenal. Snart får de en sån mot oss. Ännu värre 8-0 som du säger.
Nej,
det är fan helt rimligt liksom.
Ja, det är helt rimligt. Jag är genuint orolig för att det blir något i den stilen.
Ska ju dit. Det känns fan lite roligt just
skämtar
nu.
Skämtar du? Ska du dit i helgen?
Ja, jag ska dit.
Va?
Bästa.
Va? Stanna hemma för fan.
Det är ett jävla sjukt att du åker dit. Och vet du vad du gör? Åk dit, sitt på puben och sup. Gå inte på matchen. Nu går du tillbaka till hotellrummet.
Fy fan vad jag älskar livet förresten. Inte att, fy fan vad det rullar in anmälningen här på supporterträffen. Ja, men jag känner livet i mig. Vi ska fan vinna kuppen. Ut med Ten Hag. I alla fall han får vara med, men då får han vara andra tränare. Och bara titta. Så, ja men liksom, respekt, han kan få det.
Han kan få vara där.
Ja, men han kan få vara kvar en stund. Men han ska inte vara med och sätta prägel. Nej, men jag skämtar bara. Men det snackas ju om att han ska ha respekt. Jag lyssnade på det lätt igår. Jag måste ju få vara kvar. Vad fan är det här jävla välgörenhetsorganisation? Eller? Så trött. Den välgörenhet vi gjort är att haft kvar honom sedan ett halvår. Trots att han har fan gjort kopplat bort sig. Ska inte få när man drar på semester nu innan FA-kuppen. Gör en jävla Mats Gren. Drar till Jamaica när det hettar till. Jag är så trött på allt nu. Men jag blir glad när jag ser att det rullar in anmälningar här. Fy fan vad kul vi ska ha på den här supporterträffen. Kommer vi ha kul om det blir 5-0?
Ja, frågan är
för vem... vi ska åka ut och festa på stan sen. Som sist. Kommer du ihåg när vi satt och sjöng på terrassen, Micke?
Ja, det gör det.
Och så kastar de ut oss. Och vi bara, fan, skit i dem. Vi ska gå och dra till nästa ställe och bli utkastade. För det ska fan sjungas när det är på supporterträffen. David Moyes och så vidare.
Ja, den kommer sjungas.
Speciellt om det är David Moyes som blir interim. Vi ska ju ta upp det nu om... För vi har fått frågor från både Viktor Kåsson och Pontus Cantona 7 om vi bör ta in en interimtränare nu. Viktor frågar om vi hade haft bättre möjligheter att vinna finalen mot City med en interimtränare. Och Pontus Cantona 7 frågar om det finns... Om det är någon idé överhuvudtaget att låta Erik Ten Hag avsluta säsongen. Eller om vi bör ta in någon som kan skaka liv i det döda. Typ Aragorn. Och kanske lösa FA-kuppen.
Fan Aragorn? Det är någon i Sagan om ringen?
Eller? Ja, det är kungen i Sagan om ringen.
Ja, men det låter ju bra.
Jag hade fan trott mer på Aragorn. Han skulle kunna gjuta in lite mer liv i spelarna.
Lite trollformer också kanske.
Nej, men så här, det går ju, vi pratade om det i podden nyligen. Det, är så här, det kanske är så att det inte spelar någon roll om vi byter tränare, för vi kanske ändå förlorar och kanske är så att Ten Hag får lyckas få till det. Men som det ser ut nu, då tänker inte jag taktiskt och liksom Erik Ten Hags förmåga som tränare. Det är mer att som situationen är. Jag känner väl att vi behöver få in lite mod i truppen och jag står ju kvar vid det. Att, absolut, Casemiro är kass. Eriksen är kass. Amrabat var ett jävla misstag.
Tillbaka till Klores.
Men det finns ett gäng spelare som jag tror på. Och så måste vi såklart få tillbaka några för att få upp en backlinje. Jag tror vi har tillräckligt bra spelare för att kunna göra en match. Och lite som Micke var inne härom veckan, att Rashford, han ska spela vissa matcher. Så kan man peta mot Palace, det är inte ett problem. Men att köra mot Liverpool, köra mot City. Är det någon match han har levererat på, så är det där. Och vi har tillräckligt med material, till exempel med Garnacho, för att kunna hota. Så jag känner där liksom att får vi vara in lite mod och gjuter in det i den här gruppen, det kommer inte Ten Hag lyckas med, tror jag.
De spelare behöver tro på tränaren. Och, ja. Vad tror du, Mikael? Tror du att de...
Ja, men jag tror att de behöver, jag är med Adam, jag tror att de behöver någon slags nytändning. Alltså, det finns ingenting kvar här med Ten Hag. Den risken jag ser är, som jag sa innan, där, att det blir ännu värre bara. Att de tvågit på en stor torsk mot Arsenal. Jag tror inte vi vinner en enda av de kvarstående matcherna i ligan faktiskt. Och då är det svårt att se att vi ska kunna komma in i en cupfinal mot City med den tränaren, med den stämningen i truppen, med alla de dåliga förutsättningarna, och vinna den matchen. Det är otroligt svårt att se det. Däremot tar vi in en interimtränare som kan göra någonting, ändra om lite i spelet, kanske ge någon annan spelare chansen, ge en injektion, ge någonting där spelarna behöver visa någonting. Alltså ingjuta, kan motivera dem också i den typen av matcher, vilket jag inte upplever att Ten Hag riktigt kan just nu. Så tänker jag att ja, men det måste göras. Det måste göras, för att som det är just nu, det är för dåligt. Och det är...
Men är det inte just i de matcherna som mot, jag tänker då Liverpool gånger två, jag tänker väl framförallt på FA-cupfinalen, där lyckades han ju ingjuta motivation i spelarna. Det har väl varit mer mot sämre lag som han har misslyckats med det på sistone.
Mm. Jag är med det där, och jag tror jag sa innan i podden också att jag är nog okej med att Ten Hag är kvar resten av säsongen, även om jag inte vill ha kvar honom långsiktigt, eftersom han ändå har gjort det bra i cuperna och liksom i de här stora matcherna, att det finns en chans att vi kan vinna mot City. Men nu känns det som att det här är lite som den här matchen som vi hade under Ole mot Watford, där det kändes som att men nu tappade vi allting. Tränaren tappade modet, spelaren tappade modet, supportrarna tappade modet. Det här var liksom den matchen som gjorde att allting känns förlorat på något sätt. Och där är vi nu. Så jag tror att nu måste det till en förändring. För jag tror inte att vi tar oss tillbaka från det här, oavsett om det är en stor match eller inte. Så vi möter Arsenal nu till helgen. Jag ser liksom, jag kan inte se United komma ut med den glöden eller någonting. Det känns verkligen förlorat nu.
Fast när du sitter och pratar om att vi kommer få dingtorsk på söndag, sitter jag bara och tänker på, fan, varför ska jag åka och se den här matchen av alla man kan välja att se av alla år som ska åka till Old Trafford? Den,
ja, men liksom, fan, kanske får se världens jävla Erik ten Hag masterclass.
Det kommer bli galet kul oavsett, men man vill ju se gubbarna vinna fotbollsmatchen när man väl är där, såklart. Men vad fan, jag tänkte ju fråga dig någonting där om själva interim. Jo, skulle det vara fint för er då om den här interimtränaren kommer in och spelar konstruktiv fotboll? Om tränaren kommer in och spelar kontringsfotboll och lägger sig lite
på... Ja, men Big
på...
Sam, han gör det. Alltså det
ja, men, ja, men för att vinna, för att få resultat nu i slutet, skulle det vara okej för er?
Ja,
klart, det är tre matcher kvar eller någonting. Jag skiter fullständigt.
Men det handlar ju bara om resultat. Det handlar ju bara om mina matcher liksom. Det handlar ju inte om något.
Bara om vinna cupfinalen. Sen är det också, jag skiter fullständigt om vi förlorar med 5-0 de tre resterande matcherna i ligan, så länge vi vinner cupfinalen.
Ja, jag skiter i om han sårar Eriksen och Casemiros ego och de börjar fundera på sina framtid liksom. In och rör om i grytan liksom. Höj mig in och skeppa Amrabat och liksom, gör vad fan du behöver. För jag tänker också sånt här. Vi måste få mod i gruppen, men det är också så här liksom, spelarna har man varit jävligt besviken på sistone. Och jag tänker inte långsiktigt. Vi ska ställa mer krav på Erik ten Hag, vi ska ställa mer krav på spelarna. Men ska man se till det kortsiktiga resultatet och vi ska vara liksom, ställa oss in på kuppen, då måste vi göra vissa grejer. Vi kan inte bara titta på. Och där blir det också lite svårt för den här ledningen, för de har ju liksom inte riktigt satt ihop det. Och den som ska anställa och fimpa, han är inte på plats. Så som den strukturen ser ut, och den här sportfaren är inte klar, så vi vet ju liksom inte riktigt, kommer de ha rätt personal på plats för att ta de här besluten för var och icke var, även där med sommaren om man kommer efter, så det är jävligt bräckligt. Så jag förstår ju utifrån hur de bygger sin struktur att det är lite knepigt. För det blir ju då typ Sir Jim Ratcliffe eller hans jävla Ineos-gubbar som ska bestämma ny tränare då på kort sikt. Och vad blir det? Ja, det kanske blir någon jävla gammal nissgubbe, för det är den de vet vad han kan. Liksom. Jag förstår att det är svårt, men jag hade bara hoppats att Big Sam bara dyker upp och bara, undan med gubbar, nu kör jag här. Han är så jävla kost, så bara står och röker på sidlinjen, fast han inte får.
Bartes bara, på interim.
Ja, men så här, jag ser Sam, så här, Big Sam bringing the band together, liksom. Tänk Jay och Kocha.
Tar in Bartes på free transfer också.
Ja. Stelios Giannakopoulos som assisterande.
Kevin Nolan.
Steve McLaren. Skulle han göra en bra tre sista matcher om Ten Hag fick gå? Det är inte omöjligt att bara, Ten Hag förbannade
med
dra.
Nej, alltså,
han kan ju bara kliva
inte,
in och göra en leverans. Alltså inte att han är bra tränare, men han vet ju vad han ska göra. Han har ju en,
ja,
han
är men samtidigt så är det väl risk att
det inte ger spelarna får mod då.
Nej, men det ger så mycket eftersom han har varit en del av staben i två år nu.
Han bara, när jag vann med Twente 2008 med Nasser Chadli, då var det fan ordning på torpet.
Han får på sig sin holländska accent när han tar ton också. Han går in i rollen som huvudtränare.
Vi ska inte sätta på Ruud van Nistelrooy, eller?
Ja, för fan.
Ja, det är väl klart.
Ja, för fan.
Efter segern så skallar han Pep Guardiola.
Nej, men lite så här, någon som Pep Guardiola.
Ja, vi uppmanar inte till våld här i podden.
Man gillar ju så här att det skulle bli en så jävla antagonistfight mellan honom och någon typ Mourinho eller någon som han har svårt för.
Oh, ni har inget namn så på rak hand, ett seriöst alternativ som
ja, Big Sam.
Det är liksom
Nej, men nu är det ju liksom bara det är ju skitsamma. Det är, jag tänker att den inte rimmen kanske är de här 3-4 matcherna sen blir det inget mer.
Nej, så precis. Det är ju viktigt
poäng. Det är väl inte jätteviktigt. Det enda viktiga är typ att det är en ny röst. Att han eller hon kan motivera.
Det spelar ingen roll vem det är. Bara
nej,
så
i princip inte. Bara att tränaren har licens och inte är från Holland.
Lyssna på den här då, gubbar. Ni vaknar upp imorgon onsdag. Och sen kommer upp så här. David Ornstein. Bara, United i diskussion med Solskär om interimroll i slutet av säsongen. Hur tänker ni då?
Ja, men jag tar det. Jag tar det. Jag köper det.
Hur gör du, Måns?
Nej. Alltså, jag sitter och blundar och bara försöker verkligen sätta mig in i scenariot. Men,
du tänker fortfarande på Arsenal-matchen?
Jag sitter fortfarande och gråter över att jag ska på Arsenal-matchen. Inombords.
Ja, men så här, jag tänkte så här. Jag vet fan hur jag ska ställa mig. Men jag skulle kunna ta.
Nej, men han kommer inte lösa det heller.
Nej, så jag vet inte om han löser det med han. Jag tror fan inte det blir sämre det där. För grejen är så här, det jag störde med Solskär, det var att det var så oambitiöst att han aldrig tog oss till nästa nivå. Vi vann inte finalen, vi tog inte nästa kliv. Men Ten Hag, jag vet inte vad han gör. Jag var skitimponerad av han förra säsongen, men den här säsongen det är ju total kalops.
Nej, men helt allvarligt, om det är någon som faktiskt ska komma in som interim och vinna mot City i finalen, så är det ju faktiskt Solskär.
Liksom. Ja, varför inte?
Det är ju inte ens ett skämt.
Nej, men det är där som såg ut.
Solskär eller Mourinho, jag hade fan tagit tillbaka dem som någon av dem som interim de sista matcherna. Inget långsiktigt, inte ett till år eller två år med dem, men till slutet av säsongen, absolut. Mm.
Jag tänker vi kan ta upp det här med från Erik ten Hags intervju med Neville. Sa han ju det att han ville ha Harry Kane, men att han fick nöja sig med Rasmus Højlund som hade potential, men allra helst så hade han velat ha Harry Kane. Är inte det också lite av ett tecken på vad som har varit fel med den här klubben, och kanske också att Erik ten Hag har fått så mycket att säga om värvningar att han skulle ha velat ha Harry Kane, en tillspelare med enorma löner och inte jättemånga år kvar.
Men jag förstår inte riktigt de här diskussionerna. Att det är väl klart, varenda tränare, Ancelotti kan sitta i Real. Jag skulle vilja ha Kane. Jag skulle vilja ha den eller den. Jag skulle vilja ha Van Dijk. Sen skulle jag vilja ha den eller den. Alltså, ingen tränare får ju alla spelare man vill ha. Man behöver också tänka ur ett klubbperspektiv, och sen har United gjort jävligt dåliga affärer och tagit dåliga beslut. Men här tycker jag att det var ett helt rätt beslut. Vi hade inte råd med Kane, och det är en enormt dyr värvning för en spelare som är 30 plus. Det är exakt en sån värvning vi gjorde med Casemiro, och se hur bra det gick. Så jag tycker det var helt rätt. Och sen tycker jag inte att Ten Hag har visat att han ska få vara med och bestämma. Alltså, ju mindre han har att säga till om vad gäller värvningar, desto bättre, känner jag. Så att jag har svårt att se den logiken också, som många tränare sitter och gnäller över, att jag skulle vilja den spelaren eller den spelaren. Eller. Det var också en grej som var ganska stort i Liverpool där, när Klopp och Michael Edwards, som var sportchef då, och nu är han i och för sig tillbaka, Edwards, men då var det ju mycket där med att Klopp ville ha Julian Brandt, tror jag, eller någonting sånt, och så värvade Edwards, eller han gick emot det och värvade Mohamed Salah istället, och massa sådana där saker. Och det handlar också om att en sportchef till exempel som Michael Edwards, han har mycket bättre koll på alla spelare på marknaden och hur de passar in i det eller det, än vad en tränare har. Alltså, en tränare har inte riktigt det kontaktnätet eller det nätverket för att se och scouta alla spelare hela tiden, utan tränare har oftast koll på de spelarna i närområdet eller närheten, eller som han själv har haft eller som han har mött många gånger eller sådär. Men tränare har generellt inte den kunskapen och den kollen om hur spelare passar in i den eller den gruppen och så vidare. Så nej, jag tycker verkligen att det inte är en stor grej där, och tycker fortfarande att även om Kane såklart är mycket bättre spelare än Höjlund nu, så tycker jag att i det läget vi var i, så tycker jag att det var rätt att satsa på Höjlund, eller åtminstone en yngre spelare som kan vara med i framtiden, som kan vara med och bygga det här laget som vi har nu.
Och här i det där avseendet du snackar om också, det här upplever jag att det är många som har svårt att se nyanserna av, att liksom, det handlar ju inte om att Erik ten Hag inte ska få tycka till och sätta sin prägel. Han ska ju såklart få önska, och sen ska man utifrån den roll man har ta beslut. Och det var ett bra exempel där med Julian Brandt. För liksom att de ska få tycka och de ska få berätta vilken typ av spelare de önskar. Men liksom att de ska inte få bestämma, och då blir det ju så här att vi sitter med olika trupper, och det lider vi fortfarande av efter flera års missbruk liksom. Och där känner jag också med Kane att, ja men visst, om vi hade varit en tid där vi bara ska spetta, vi hade liksom Ferguson sista säsong, vi behöver ha in en striker, vi måste ha in någon som gör 30 mål. Liksom. Men där är vi inte idag, vi måste börja bygga mer från grunden fortfarande. Och vi har ju haft det problemet centralt, jag tyckte det var helt galet att vi valde att värva Mount när vi hade pengar till att värva en central mittfältare som jag tyckte var mer aktuellt. Men där var man lite mer händelsestyrd, utgick från marknaden, inte utgick från sin påstådda strategi. Så jag förstår ju hur de tänkte, för de utgick från att Chelsea hade en spelare tillgänglig, inte vad de behövde. Och då hade det varit mer nyktert att ta in en central mittfältare.
Men jag har ingen aning faktiskt.
Men exakt, gå in på Kane nu, vad fan, springer de och köpte han? Vi kanske femma, fyra.
Nej, men jag har ingen aning om vem det är som ville ha Mount. Det kanske var Ten Hag som ville ha
Mount. Nej, men det är så här, vill ha Mount? Ja, jag vill ha Mount. Han vill ha allt. Sen bara, nu är det slut. Jaha, ja. Då sätter jag mig här och grinar då. Men nu har inte jag några mittbackar. Vadå? Det är ju sex mittbackar. Ja, men en heter Evans. Ja, men han ska inte börja spela. Det blir så här infantilt någonstans.
Ja, men precis. Men du har ju en bra poäng där med just Kane. För att man behöver ju ta beslut där, vilket läge vi är i. Och det är ju exakt... Den Kane-värmen är ju exakt den värmen vi gjorde med Van Persie där. Och det är... Ja, men då behövde vi en sista pusselbit. Vi hade ett färdigt lag. Det är som... City, det hade varit mer rimligt om Arsenal värvade Kane till exempel, för att det hade varit precis vad de behövde, och det hade varit en sista pusselbit för dem att vinna ligan. För hade Arsenal haft Kane i sitt lag den här säsongen, så hade de vunnit ligan. Jag är ganska säker på. Så, men där har vi inte varit, så att jag tycker inte att vi ska inte hålla på att värva 30-plussare när vi är i den situationen att vi är 40 poäng från liga 1. För att det kommer inte spela någon roll. Till exempel om vi tar den här matchen mot Palace. Vad hade det spelat för roll om vi har Kane där? Vi har ju 5 passningar in i boxen på hela matchen. Det spelar ingen roll om vi har Peak, Ruud van Nistelrooy där. De får ju inga bollar att jobba med ändå.
Nej, och liksom, det är också så att vi kan inte värva Kane och Höjlund och Mount. Vi är inte i den situationen längre. Det är ju där vi har hamnat liksom med de här misslyckade satsningarna på dyra spelare som vi sen säljer billigt, och vi har liksom inte sett kulmen riktigt av det än, alltså den sviterna från det. Vi har liksom ABB Maguire kvar nu, som vi kanske säljer, och säljer vi dem så blir det till ett pris som gör att vi går back Pirlo som Anthony. Säljer han för 20 miljoner pund. Det är förödande för vår situation med FFP.
Det finns ju någon, jag såg någon som skrev det, att om vi säljer honom, om det var Matti kanske på Twitter som skrev att säljer vi Anthony nu för 20 miljoner pund så går vi ju, vi förlorar pengar på det för att det är amorteringar och grejer.
Och det är samma med Sancho liksom. Jag hade en annan intern chatt. En klok
fan vad många interna chatter.
Vad fan är du för chatter utan oss?
Ja, men det är min andra psykolog.
Är du med i en annan United-grupp? Eller?
Ja, man lyfter ju liksom det här
vänstra att, lite med Red Army i Sverige.
Ja, man lyfter det här med att man kan man sälja Sancho nu eller ska man kanske låna ut han igen och han faktiskt gör riktig succé. Han har ändå bara varit där en stund nu. Och att vi då kan få bra pröjs. För lite det där vi måste vara och det är där känner man inte nu. Ja, men vi kanske inte ska sälja han. Vi kanske ska låna ut han. Han gör bra ifrån sig. För alltså, att sälja det där, det kommer vi drabbas av. Det som är bra också, ni får rätta mig om ni har en annan bild av den här abstrakta världen vi kallar fotbollsekonomi och FFP och allt vad det är. Men liksom att vi vet ju inte riktigt, men kan de trycka in de här 100 miljoner punden som inte Glazers vill och gjort tidigare? Det kommer ju också underlätta vår vardag. Men det kommer inte hjälpa hela vägen. För det är där vi har legat efter, att vi kan ju liksom, många av våra medklubbar här i världen, i Premier League, de kan ju liksom ligga på en 115 miljoners skuld på 3 år. Vi kan bara ligga på 15 miljoners skuld, för våra ägare är dum i huvudet och snåla och inte tryckt in en krona de senaste 20 åren. Så där kan ju hjälpa till, men det är inte hela vägen. Så liksom, vi ska inte bara ut och skeppa och fimpa de här spelarna. En kan köpa, men vi kan inte både rea ut Maguire, rea ut Anthony. För Anthony, han måste bli tänka till med. McTominay däremot, det är 30 miljoner in bara, rena pengar om vi får sälja honom. Och det kan ju vara värt om det här budet kommer. Så det är struligt, det är jävligt struligt. Återigen, då är det också svårt om vi inte har rätt gubbar på plats. Och den Ashford är rätt gubbe, det kan vara värt fan att pröjsa lite så vi får loss honom. Jag vet inte, det kanske löser sig.
Ja, de är en jävla sits nu. Alltså. Det är...
De bara, Ed Woodward, så kan du komma in som konsult i sommar? De bara, då är det ridå, Micke. Då kan du stanna kvar i England.
Hänga med Woodward. Vi riktades av en journalist på Times i England, skrev idag att Olise, att United redan har börjat rycka i honom. Och vi pratade om honom förra gången, förra veckan med. Och då, jag tycker att han är en fantastisk, en väldigt intressant fotbollsspelare som jag tror kan lyfta United. Men jag blev ändå lite så, varför håller vi på att kolla på en högerytter nu när vi borde fokusera på de centrala delarna? Vi ska ju inte göra någonting där först som vi gjorde med Mount förra sommaren.
Jag älskar honom och tycker han är en fantastisk spelare. Jag hade verkligen velat säga han i United, men jag tycker att det är fel typ av spelare för det första. Sen tycker jag att det kommer bli onödigt dyrt. Och lite som jag var inne på som förut med Mount, att vi hade kunnat köpt åtminstone 2 bra spelare med framtiden för sig som vi kan satsa på för de summorna och täcka den lönen. Att han ligger någonstans på 200 000. Ta 2 för 100 000 då. Och få lite bredd och lite talanger in. Och det är samma där med Olise. Jag tror att vi kan få en jävligt intressant utmanande ytter som han är, fast för en billigare peng med lite bra coachning. Men har vi råd med det nu? Nej, men vi har inte nyttjat vår jävla coachning. Eller vad säger coachning? Scouting menar, förlåt. Nu ord bara hissar jag. Men att med det här, jag tycker han är skitbra. Jag älskar Olise, men jag tycker inte det är rätt. Det är samma med Esse. Jag tycker Esse är fantastisk spelare, men jag tycker inte heller det är rätt. Vi behöver inte fler tior. Vi behöver inte fler högeryttrar. Det är liksom, vart ska vi börja? Jag tycker ändå det är liksom yttrarna. Det är väl där jag känner att där finns det lite att jobba med. Det finns i alla fall någonting på mittfältet. Det skulle jag vilja rensa allihopa. Så börja åt rätt håll. Sen om vi av någon magisk anledning har råd med honom och vi har byggt vårt lag, det är fantastiskt. Men jag vet ju att han kommer kosta 50 miljoner pund och det har inte vi råd med för en högrytter.
Det har vi inte. Beror väl på vad som händer på den marknaden. Får vi sålt Sancho för en summa eller Anthony? Alltså man vet ju aldrig vad som händer. Pelistri kanske inbringar lite. Så då kan vi absolut ha råd med det. Det beror lite på vad som händer.
Vi säljer Pelistri för 500 000 pund.
Det är skitsvårt att säga, men jag tycker absolut att vi behöver en vänsterfotad högerytter.
Är det rätt prio?
Jag tycker inte att det är högsta prio, men jag tycker definitivt att det är en av de största priorna i truppen, måste jag säga.
Jag vill ha in Adam Wharton.
Jag ville ju att Anthony hellre skulle vara den spelaren, men nej, det är han ju inte.
Jag tror att Adam Wharton, han är liksom, han kommer vara som bäst om 10 år. Han är riktigt mogen redan nu. Så här, Olise, jag tror han kommer vara jävligt grym, absolut. Men jag tror liksom inte det, han kommer inte ta oss med storm. Han kommer vara bra. Men jag tänker så här, bygga ut bra lag, kan vi fylla ut med honom? Jag tycker han är bra. Men jag ser liksom inte att han börjar liksom slå. Ja, men sen, och fortfarande inte sett, jag har inte sett början av Ahmad än. Fan, Ahmad, han var fantastisk i Championship förra året. Han har knappt fått chansen. Och jag vet, han kanske aldrig lyckas. Men jag vill ändå se att han får chansen till höger och får göra bort sig. Just nu, jag tycker det är för dåligt underlag. Hade vi inte haft Ahmad, då hade jag fan varit nyfiknare, Mikael, på Olise. Men Ahmad, han kan lösa mycket det Olise kan göra. Däremot, Ahmad har inte riktigt den utmaningsmöjligheterna. För där är Olise
grym. Jag tycker för mig är det alldeles för tidigt. Och visst, jag tycker att han borde ha fått spela mer under våren, men baserat på att han gjorde en så jäkla bra säsong i Championship, så jag vet inte, jag är fortfarande lite tveksam på Mads potential, men det är ju för att vi inte
underskattar inte Championship. Det är jävligt många bra spelare idag, som Mount, Grealish och alla som har gjort sin trade där.
Jävla många fynd som man hittade, speciellt Chris Tapelles har gjort extremt mycket, ja. Den typen av fynd som man gjorde med Adam Wharton nu senast, till exempel från Blackburn. Ja.
Han har potential såklart, men jag ser bara att det är väldigt många som verkar se honom som en magisk lösning på högerkanten.
Ja, absolut, jag förstår. Det tycker jag man ska ta på rätt sätt. Alltså, jag håller med, man får inte bara tro att han är Guds gåva till jorden. Men liksom, han fick spela 5 matcher och hade köpt om vi hade Garnacho till höger och att allting var fantastiskt. Och Anthony liksom var grym, men så är det inte idag. Om han bara fick lite chanser. Lite mer liksom starta en halvdan match och sen en till. Men fan, nu måste du leverera. Nej, det går inte.
Absolut.
Jag tycker inte så ens nära. För jag tycker, det jag har sett i Championship och även de här senaste matcherna, han har ett lugn i sig. Han kan faktiskt bidra till att vi har tryck i laget. Men det spelar ingen roll. För den här vill inte ha tryck, han vill inte ha kontroll. Ahmad, det är ju bara en jävla börda i hans liv. Han tittar på honom, vad fan, du vill ju ha kontroll, det vill inte jag.
Vi får hoppas att han startar mot Arsenal på söndag, för att Anthony var inte så jäkla bra mot Crystal Palace, så nu får han, ja, han får fan experimentera, han får experimentera lite nu, Erik.
Det är ju så jävla kul där, Måns, om han kör in här mot Arsenal och han är helt jävla kast och så får han aldrig mer spela liksom. Det är där det kommer hamna, för att hela laget är kast mot Arsenal. Ingen har chans där.
Men då kör vi väl på Best Transfers FC den här gången. Vi körde ju Worst Transfers FC förra avsnittet. Har ni missat det, så gå in och lyssna på när vi tar upp våra elvor med Uniteds sämsta transfers sedan år 2000. Idag ska vi spisa upp det, spajsa till det lite med att välja de bra köpen som United har gjort. Och så har vi gått tillbaka ända sedan 1990. Jag sitter ju här med väldigt spänd på att höra vad ni har plockat fram för elvor. Är någon som vill köra, eller?
Ja, börjar du, Micke.
Det blir börjar du, Adam.
Ja, fan. Kör du.
Kör du.
Ja, jag börjar. Ja. Hur gäller rigid den här startelvan? Liksom? Finns det någon slags jävla mån med att man har någon fri roll?
Måste man säga, ni låter som att man ska lägga på med någon man precis har träffat. Nej, lägg på du. Nej, lägg på du. Lägg på du. Nej, du lägger på.
Tystnad en kvart och så bara, lever du? Ja, jag väntar bara.
Men Micke, ja, du ska ta ut 11 spelare. Mm. Ja. En målvakt, 4 försvarare.
Ja.
Och du har inte gjort, läxan.
2 centrala.
Ja, men det har jag gjort. Jag bara undrar hur rigid elvan var. Alltså, det är så här, jätteviktigt att vänsterytterna är jättevänsterytter.
Du får vara mer flexibel än vad jag gör.
Det ska vara en toppen. Någorlunda
ja, men det, är liksom, det finns bra förklaring för Jabe. Men om vi ska utgå från en 4-4-2 och vi börjar från the back, så har vi ju i mål Best Transfers Sir Alex Ferguson, allas vår jävla hjälte. Han uttryckte att det här är ju århundradets jävla, vad heter det, kap. Så jag börjar med Peter Schmeichel som målvakt. Högerback, det var tufft tycker jag. Fan, vi har haft en långvarig högerback som inte är så jävla invärvad. Jag valde Antonio Valencia, som jag tycker jävla lojal gubbe som varit bra. Jag är inte riktigt nöjd, men jag tycker ändå Antonio Valencia, han är högerbackare i laget. Mittbackar, Rio Ferdinand. Ganska dyr, men fantastiskt utfall och viktig för den era som Ferguson tog tog över då. Nemanja Midic billigare, lite okänd på det sättet. Kortare tid men fantastisk värvning. Så där har vi mittbackarna Vidic och Ferdinand. Vänsterback Dennis Irwin. Underskattar hela spelare, spelar länge. Fantastisk. Älskar att vi värvar spelare från Leeds också så vi kan pissa på dem. Och samtidigt
kostade vinna bara några hundratusen också tror jag.
Och det var bra pengar liksom. Återigen, gillar spelare från Leeds. För då har vi två, Ferdinand och Dennis Irwin som har spelat i Leeds innan. Vi kommer till fler. Högermittfältare, där har vi vår eminenta högerytter Cristiano Ronaldo som sen var till vänster och upp och ner och allt fan han var. Given, jätteviktig, behöver inte förklara närmare. Mittfältet, Michael Carrick, Roy Keane. Vänster mitt, där har vi en fri roll för han kunde fan inte vara varken upp eller ner eller mitten, han var överallt. Wayne Rooney, vänsterytter. Jag minns någon jävla final när han hade någon ytterroll och skulle täcka upp på kanten. Och det gjorde han med den äran. Och anledningen till Wayne Rooney inte på topp, det är för att jag kunde inte peta undan Eric Cantona och Andy Cole. Otroligt viktiga. Jag vill inte förklara varför. Men det var mina 4-4-2 spelare. Vilka har ni?
Ja, det är ändå intressant. Det var nästan lite tråkigt. Jag tänkte nästan att du skulle säga exakt samma elva som mig, men det var nästan det.
Okay.
Låt höra.
Ja, men jag också, Michael. Det var ganska svårt ändå, för att Van der Sar är en bra värvning, De Gea också en bra värvning.
Ja.
Men Schmeichel var ändå given till sist med tanke på hur billig han var, hur bra han var, betydelsefull han var under en ganska lång period. Sen har jag faktiskt, jag tycker också högerbacken var extremt svår. Jag funderade faktiskt på Rafael ett tag.
Mm.
Men jag tog Dalot faktiskt i slutändan.
Mm.
Det känns som att han, alltså kollar man bara nu så är det väl lite tveksamt, men jag tror faktiskt att han kommer visa sig vara en ganska bra kugge under en ganska många år i United.
Mm.
Så det känns som att det ändå varit en ganska bra värvning. Sen är också Ferdinand och Vidic, känns givet. Funderade lite på Japstam, men Japstam var ju också jävligt dyr när han kom. Så det känns som att Ferdinand var så otroligt bra där under en lång tid så att han kniper den platsen. Vidic känns given, billig, otroliga toppar. Vänsterbacksplatsen var också ganska svår eftersom jag såklart funderade på Evra ganska länge eftersom Evra också var enormt billig.
Otroligt bra.
Men det går inte att peta Irwin. Sen har jag Keane och Carrick, båda till ett relativt bra pris och var såklart enormt bra under lång tid båda två. Sen är också Ronaldo såklart en av våra bästa värvningar någonsin.
Första gången han kom till United eller andra?
Ja, första.
Just det.
Sen har jag 4-2-3-1, så jag har Cantona som tia där också såklart. En given kugge, sen har Rooney. Går inte heller riktigt att peta, visst kom för mycket pengar där, men under en enormt lång tid och vår bästa målskytt genom tiderna och så vidare och så vidare. Sen tycker jag det var ganska svårt med den här strikerpositionen.
Så jävla många heta strikers som vi har fått till klubben.
Alltså, jag kollade mycket på, och det gjorde jag även förra gången med Wolves transfer, men kollade mycket på transfersumman och vad de producerade och även också under, alltså hur lång tid de gjorde det så här, alltså den utväxling man fick. Då.
Har du någon
sån,
valde
faktiskt Solskjaer som striker.
Ja, Solskjaer.
Ja, det är fan ett bra val.
Tänk om du har någon speciell matematisk formel att du lägger in liksom, XG baserat på 10 år delat på pengar eller något.
Ja, men som Cole tycker jag är så jävla underskattad. Snackas för lite om. Men han kom som en av världens bästa anfallare och han kostade. Precis. Och det
kostade
gjorde inte Solskjaer. Och Solskjaer är ett jävla kap liksom. Otroligt utfall.
Nej, fan trevliga elva måste jag säga. Vad roligt det har varit att följa den här klubben innan 2010-talet.
Ja,
det påminns man om när man hör de här.
Jag fick åtminstone en relativt modern värvning i min elva. Även om det var den svaga punkten i den med Dalot.
Ja, du ärade någonstans en regular right back. Jag tog in en liten specialare i Valencia.
Jag tänkte
det
inte
svårt. I vissa roller det samma som vänsterytter. Det fann inte många vänsterytter vi värvat. Jag tänkte så här, Nani, jag tänkte på Jesper Blomqvist, men liksom, det känns jävligt mesigt. En jag tänkte på dock, det är typ som Ji Sung Park. Vilken jävla förmåga han hade och vad jävla viktig han var taktiskt. Men liksom, det är också svårt att sätta.
Underskattad.
Nej, men kom inte med att han var underskattad.
Ska jag väl.
Ja, det får vara nästa mest underskattade elva, för det är fan svårt på riktigt.
Ja, det hade du kunnat ta. Och överskattade.
Ja, det kan vi köra.
Det är en underskattade och överskattade. Fan, nu är jag redan taggad. Vi spelar in...
Det här kommer bli, vad heter det, dynamik. För det är en hårfin linje. Där någon känner att Rooney är underskattad, kan vissa komma med överskattad. Och jag kan se båda sidorna. Ja. Det här blir jävligt intressant.
Och då kommer vi kunna säga emot varandra, vilket vi sällan gör.
Kom med förslag på vilka älvor vi ska ta upp här i podden, ni som lyssnar. Det var kul när ni själva kommenterade.
Men vi måste börja ta upp sådana älvor eftersom vi ogärna vill snacka.
Vi vill inte prata om dagens Manchester United, som ni kanske förstår. Så kom med förslag och kom gärna med era best transfers FC på Twitter, på Raspodden där.
Jag har en fördom om att Matti kommer med jävligt kreativt förslag. Det jag gillar, det är om ni säkerställer att det kommer bli liksom jävligt mycket dynamik, att vi kan inte tycka lika typ som att vilka spelare är mest kapabla att ta en sig. Det är jävligt subjektivt. Nej, skämt åsido. Det är roligt med såna här älvor att snacka med.
Verkligen.
Vad sjukt, vad nära vi var där, Micke. Där var vi.
Jag har ju också en elva. Jag gjorde dock misstaget att göra elvan för ungefär 3 dygn sedan. Och då tänkte jag fråga er om elvan från år 2000 och framåt. Så att min är ju lite... Den är gjord efter årtalet år 2000. Så den är lite specialare som kommer här.
Ja, då blir det.
Men då har jag sagt Edwin van der Sar i målet. Han var ju väldigt billig när han kom från Fulham. Och han var ju en fantastisk målvakt. Sen har jag ju likt er, ni hade båda Rio och Vidic i era elva, va?
Ja.
De har jag också. Sen har jag Evra som vänsterback och Valencia som högerback. Han fick gå före Dalot enbart för att han var så jävla kass igår mot Crystal Palace. Sen har jag Carrick, han är ju den där sexan som vi fortfarande letar efter hans avsked. Och sen satt jag faktiskt Bruno som en... central mittfältare bredvid Carrick. Vet inte riktigt om jag skulle vilja ha honom i den positionen egentligen. Men,
Bruno är fan otur att han inte var med i den här elvan. Det får man ändå säga, var det en jävligt bra vän.
Ja, han var ju ganska saftig sett i priset, men så här i efterhand så får man väl ändå säga att han har varit värde, för vad skulle vi ha varit utan honom? Det vill jag inte ens tänka på. Sen har jag Ronaldo och Rooney ovanför de här då. Jag tänker att de spelar, jag kör en sån här FIFA-uppställning 4-2-2 här. Så Ronaldo och Rooney kör Cam på varsin sida. Och sen har jag faktiskt Van Persie och Zlatan högst upp.
Fy fan vad usel.
Han var gratis. Tänk om han hade fått spela ett bättre United. Och han var lite yngre.
Under Sir Alex, det hade varit magiskt.
Men jag funderar också lite på Weghorst, så måste jag erkänna.
Came for free from PSG.
Falcao. Igalo.
Som Van Persie här liksom också. Det var egentligen bara en säsong han var riktigt bra, men så här, för mig det är värt så jävla mycket den säsongen.
Han vann oss ligan.
Ja, det var helt underbar också att vi hade många tuffa matcher där, för vi var inte helt fantastiska, men att han räddade oss där och Rooney och några till, och det, jag minns också när Giggs avgjorde han mot Norwich, och det fanns såna för jävla fina matcher. Och det tycker du har sagt bra tidigare, Micke, att du vill inte se någon jävla defensiv fotboll vinna med 1-0. Du vill att det ska bli 4-3. Och det kan jag verkligen förhålla mig till. Och den säsongen med Van Persie, då hoppar man ju högre än någonsin och tar den här 20:e titeln. Ferguson sista visade sig vara. Och de här spelarna. Så liksom Van Persie för mig, det räckte med den säsongen. Han är en fantastisk värvning. Så älskar man att hellre går till United än Arsenal.
Det ironiska är att du hade kunnat prata om Harry Kane just nu och sitta och säga att jag älskar Harry Kane, för han har tagit oss till titeln. Vi hade redan säkrat titeln med Harry Kane, tror du inte det?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Men jag hade älskat tanken. Jag gillar ju Harry Kane. Fan vad jag gillar alla, men jag slår ner på dem. Jag gillar Jason Pansion, men jag vill inte ha han.
Gillar Erik Ten Hag, han är karismatisk.
Men någon jag gillar, det är Adam Wharton. Jag vill fan ha in honom. Fan vad jag älskar den killen. Dels för att den är bra, dels för att den är engelsman och snaggad. Han är svag från det.
Du kan relatera till. Dels för att han har spelat i Championship, dels för att han har spelat Blackburn.
Fan, så fint.
Är this is England en av dina favoritfilmer av dem?
Jag gillar den, men ingen... Nej, men This is England, det är ingen favoritfilm. Min favoritfilm är ju Gökboet, det vet jag alla om.
Ja, just det.
Men just jag älskar, jag tycker den är skitbra, den filmen. Och framförallt att den här lilla gossen är med, att han är väldigt lik Jordan Pickford. Det är ju skadigt inte.
Hade du velat Pickford i United?
Nej, tack. Inte gärna.
Vi ska ta hand om den listafrågan som faktiskt ställdes till oss från Fredrik J. 1989. Han skrev Onana versus De Gea. Hur ser ni på det bitet idag?
Jag tycker fortfarande rätt. Jag tror inte liksom att vi hade varit bättre i år med De Gea. Jag tycker att det finns grejer som Onana kan slipa på. Jag tycker han får för mycket skit ibland, och sen ibland kan jag bli förbannad på att liksom man saknar den här. Man vill att lägsta nivån ska höjas så att man kan känna sig trygg. Men jag vill fortfarande ge honom chansen. Jag tror på honom. Men jag förstår faktiskt att folk lackar. För det finns vissa situationer i lite för många matcher där han fallerar. Men jag gillar ju liksom tanken med att vi ska ha en modern målvakt. Och liksom att fortsätta med De Gea. Ja, men det är som att så här, fortsätta med något dåligt jävla förhållande för att det känns tryggt och bra. Liksom. Ja, men fan, våga älska, våga tro på saker. Och jag vågar tro på en annan. Men jag har full respekt för dem som kritiserar honom, för han ger fog till kritik. Det gör han liksom. Men jag tycker det är lite överdrivet, det tycker jag.
Han används ju inte alls på rätt sätt. Liksom. Han använder inte alls hans styrkor i uppspelsfasen eller hans styrkor med fötterna och så vidare. Så det är ju väldigt tråkigt, men jag tycker... Ja, men
lite som om De Serbi kommer in, han kommer ju inte tillåta honom att vara så begränsad. Han kommer ju låta honom...
Ja, vi kommer få mycket mer utav honom om vi har De Serbi till exempel. Sen säger inte jag att De Serbi kommer göra det. Liksom ta United till toppen, men han skulle få ut mycket mer av Onana.
Men just isolerat till taktiskt, att man skulle liksom låta Onana göra det han är bra, och det vi gjort nu, det är att använda honom som en linjemålvakt. Och han har gjort det bättre än man hade kunnat tro utifrån så mycket skott han får på sig. Sen att han måste höja lägstnivån, absolut.
Jag tänker Fredrik J. 19, han frågar hur vi ser på det bitet idag.
Ja, jag ska svara på det.
Ja, du ska.
Var inte jag tydlig att det
var jo, du var tydlig, men jag tänkte att man kan... ja, men Mikael, kör.
Ja, men jag tycker ju inte att... Alltså, det finns ju ingen tvekan om att vi har tvungna att byta ut De Gea. Sen kan man ju diskutera om Onana var det rätta valet att ersätta honom med, men att De Gea behövdes bytas ut, det stod klart, och nu tog vi beslut att ta in Onana. Då får vi stå vid det. Liksom. Jag tycker inte att det var fel att byta målvakt. Men är hon annan rätt? Ja, det kan diskuteras. Det vet jag väl liksom inte helt säkert än. Men De Gea var tvungen att bytas ut.
Det är väl det jag stör mig på med De Gea.
Sitta och tänka att vi skulle ha kvar De Gea bara för att hon annan inte har blivit rätt.
Ja, man glömmer lätt också hur dålig det sker vart de senaste åren.
Han var jättedålig förra säsongen. Men det är ju
han var jättedålig i finalen också. Det kändes som att det var...
Han liksom kostade oss också en hel del poäng förra året. Men det ironiska i den här frågan är ju ändå att Ten Hag har spelat på det sättet som han har gjort den här säsongen. För då hade ju verkligen De Gea varit den bästa målvakten för att hantera alla skott. Liksom.
Ja, men jag tror det har fortfarande varit bristfälligt. Men i sak har du rätt. Mm. Att liksom, ska vi ändå fortsätta så här, då är det ju bättre att köpa en linjemålvakt.
Ja, precis.
Så
ja,
lite som du sa, Micke, där, det kanske varit en annan målvakt då, om man ändå inte ska utnyttja den här Ferrarin. Som vi ändå ser att liksom, man kan lägga in femte växeln. Sen blir inte det fantastiskt, men jag tror det blir bättre än nu. Men det är ju lite så, Måns. Det kanske är så till och med att De Gea hade kunnat leverera i sån här linje. För problemet vi haft med Onana egentligen, det är att han har fått för mycket skott på sig.
Verkligen.
Det är orimligt vad mycket skott han har fått på sig.
Du hade väl lika gärna kunnat kvar Matej Kovar och sen satsa pengar på andra positioner.
Han stod...
Han
får ju stå i de här avgörande matcherna i Europa League nu, och han gör det riktigt bra. Man blir ju mörkrädd faktiskt att vi släppte honom så billigt.
Ja, vi har inte sett kulmen av det heller än. Det är så många spel vi har släppt där och funderar på hur fan vi tänker till exempel som Alvaro Fernandes. Nu när vi släppte Sergio och Region och allt vad det är. Liksom, det är så jävla ogenomtänkt.
Vad är det?
Det är jobbigt.
Hade Ryan Amas kunnat göra någon skillnad nu, Mikael?
Harry.
Hade Harry Amas kunnat göra någon skillnad nu, Mikael? Vi fick en fråga på Instagram om det från en följare som ställde det direkt till dig.
Alltså, Jonas, han är väl inte riktigt fysiskt mogen för att göra det. Men samtidigt så i typ den här matchen mot Pelle så hade det kunnat bli ganska tungt, tror jag, men å andra sidan, det är inte så jävla spännande att se Fambisaka på vänsterkanten.
Vad menar du?
Varför inte? Men jag tror inte att han är fysiskt redo för det, och det är väl risk att det hade kunnat hjälpa honom i framtiden att spela honom.
Men är det så
mycket
fel att ha?
Däremot så tycker jag att han borde ha bytts in i den här matchen. Men kanske inte starten.
Hoppas du är nöjd med det svaret, Jonas Jeppsson. Och vi har fått en fråga också från Elgato. Han frågar, tar ni helst en Conference League-plats eller vill ni att United skippar Europa-spelet helt och hållet?
Jag vill att United ska spela så många matcher som möjligt. Jag vill att United ska vinna så många titlar som möjligt. Och därför vill jag att United ska vara med i så många turneringar som möjligt. Och således blir svaret ja.
Hade jag vetat att nästa säsong skulle se ut exakt som den här säsongen har gjort, då hade jag sagt nej. Men eftersom att man ändå har lite optimism i kroppen så säger jag också ja. För att det kan
bli kul. Jag
håller
fan inte med. Jag vill spela så lite matcher som möjligt så jag kan hitta mitt välbefinnande igen. Jag vet inte vad du har för förhållande till United nu.
Nej, jag har ett destruktivt förhållande till United just nu. Det är självskadebeteende just nu.
Nej, men allvarligt. Jag vet. Alltså egentligen håller jag med dig, Mick. För jag vill också se det mer. Men någonstans när jag hör de här hymnerna och allting som är med i de här chips turneringar så mår jag dåligt, och jag liksom också utifrån att vi är så jävla ojämna, åker borta i en jävla pisslag och förlorar, så blir man illamående. Men jag vill också se dem, och jag tycker roligare att vi håller igång och kan spela in reservspelare, talanger och allt vi har, för det, där har vi en stolt tradition. Så jag skulle inte tycka det är fel. Det var tråkigt. Nej. Om det bara var 38 matcher och sen liksom ska vi återbygga något lag. Vi behöver ju spela många spelare, och till exempel då som Wheatley. Ja, men om han inte lånas ut, ja men då måste han få spela, och då är Conference League varje match för mig. Varje match, om han nu är någon att satsa på.
Det var det Liverpool kunde göra så bra, till exempel. De spelade i Europa League nu för sig, men det de kunde göra i många gruppspelsmatcher där, så kunde de använda lite yngre spelare, så kunde de på ett sätt slussa in dem som truppspelare sen så småningom och få nytta av dem. Så det är en bra inkörsport. Sen tycker jag att det är liksom jobbigt att ha den tanken också att ja, men vi kommer vara dåliga nästa år, vi kommer förlora den matchen. Alltså, vi måste ändå ha grundtanken om att vi kommer vara ett bra lag nästa år, och vi kommer vinna den turneringen, och vi kommer kunna slussa in unga spelare som har speltid då. Och vi kommer njuta av att se de matcherna. Så det måste ju ändå vara grundinställningen, och det tror jag på.
Det som är lite intressant är väl att vi tydligen har mer rum i financial fair play ifall vi missar Europa helt och hållet. Och sen är det väl även den här aspekten med skadorna som vi haft den här säsongen, att fan, kanske en återhämtningssäsong. Men som ni säger, spelar vi ungdomarna och inte nyttjar vår ordinarie elva, så finns det inte så mycket att förlora på att vara med i Conference League då, förutom lite mindre rum i financial fair play. Men vi har en otroligt viktig fråga kvar att avhandla, gubbar. Är ni redo?
Ja.
Tobbes tweet eller tweet, jag vet inte riktigt. Jag tycker att tweet lät lite som twat. Jag ber om ursäkt om det ska vara tweet. Hur många liter begravningsöl behövs för att komma över denna säsong, frågar han.
Liter, vi snackar vet,
massor.
Hur många kubik?
Ja, man kan många plattor. Vi snackar i plattor här.
Hela stadsjävla barbestånd. Ja.
Alltså, kom liksom till stadt, Tobbe. Där upptäcker man svaret på frågan. Tack till alla er som har skickat in frågor till oss. Det är jättekul att ni skickar in frågor. Vi kan tyvärr inte ta emot alla just idag. Hoppas att ni har fått lite.
Vi kan tyvärr inte ta emot ditt samtal just nu.
Hoppas ni har fått terapi, hoppas att Mikael har fått terapi, hoppas att Adam har fått terapi, hoppas att jag har fått lite terapi efter gårdagen. Så ser vi fram emot ett nytt avsnitt nästa vecka när vi har gjort narr av Arsenal på Old Trafford. Eller vad säger ni, gubba?
Ja, det är jävla sant.
Ja, så jävla taggad på att se United en vecka till. Du är alltid taggad, Mikael, ska du inte säga det idag också?
Nej, jag är inte taggad på att se den matchen. Jag vet inte ens om jag
kommer
se den
matchen. Fan, du säger ju alltid det.
Nej, men nu är jag inte det. Jag vet inte om jag kommer se den matchen.
Är det första eller andra gången?
Nej, jag är inte säker på om jag kommer göra det.
Kommer du?
Nej.
I Eslöv?
Nej, kanske. Vi får se. Ni får göra det nästa vecka.
Fan, sitter man där sen när den alkas och är lite taggad? Det gör man. Och det spelar fan ingen roll hur det går. Jag kommer alltid sitta där. Och sen kan sambon ifrågasätta hur mycket hon vill. Men jag kommer alltid vara taggad på United. Sen att man mår dåligt en annan sak. Men det är väl så det är att vara ett jävla destruktivt förhållande, antar jag. Nu pratar jag inte om min sambo, nu pratar jag om United. För tydligheten. Hon kan ju lyssna ibland. Nej, det gör hon inte. Potentialen finns där. Du kommer kolla, Micke, och du kan sluta larva dig. Och sluta åka till Borås och kolla på Malmö, för de förlorar alltid borta mot Borås.
Mot Borås. jag var inte där för fotbollen, jag var där för att supa.
Ja, såklart. Ni satt i en jävla skog. Ni kan ju inte ha sett den här matchen. Vils i skogen med Marko.
Vils i skogen i Borås. Ja, just.
Malmö mot Borås. Ja, vad lätt det låter. Borås, Borås. Vilken jävla ort. Ja, det är jag som är i Katrineholm. Men Katrineholm är bra. Vi håller supporterträffar och vi håller igång. Men nu ska jag hålla käften så Måns kan få klippa den här gången. Du kommer fan sitta halva natten.
Ja, det här kommer ingen höra sen.
Ingen hör dig skrika i Flen.
Ingen hör dig skrika i Flen.
Det tysta skriket.
Jag vill tacka alla er som har lyssnat och följ oss på sociala medier. Red Army Sverige på Facebook, Twitter och även Instagram. Och se till att följa oss på Raspodden också. Och följ oss gärna på Spotify om ni inte gör det. Har ni varsitt avslutande ord, Adam och Mikael? Ni får bara välja ett ord.
Skjut, gräv, tig. Jaha, det var bara ett ord. Ja, då säger jag skjut.
Roadhouse.
Ha det gött, hej.